Hej och välkommen till en podd om hälsa.
För livet med Totte.
Och Mia.
Ja, idag har vi ju återigen en gäst, Ingrid Larsson, med oss. Välkommen till avsnittet, Ingrid.
Ja.
Tack så mycket.
Det är ju andra gången du är med oss här och det var ett tag sedan senast. Men det var ett väldigt populärt avsnitt kan jag säga förresten. Ett väldigt väl lyssnat avsnitt och det handlar ju om... Vad kallar vi oss? Inte en gång tjock, alltid tjock. Därför snodde jag lite från Jakob Gudjarn egentligen, för han har skrivit en bra artikel om det.
Ja, det var ett halvår sedan eller något sådant. Det var ett intressant samtal vi hade.
Ja, och jag tänker att alla har ju inte lyssnat på det avsnittet, så du får ju börja med att presentera dig lite ändå här, så att man hoppar in och Vem är Ingrid Larsson? Det är en enkel fråga.
Ja, det är en enkel fråga. Ett enkelt svar också. Jag är näringsfysiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och jag är docent vid Sahlgrenska akademin. Och jag arbetar kliniskt vid regionen, Västra Götalandsregionens specialistenhet. För behandling av svår obesitas. Och obesitas är det nya namnet för fetma. Man kan använda både obesitas och fetma. Men vi föredrar obesitas.
Då tänker jag att vi kör igång dagens ämne. Det är ju ätstörningar. Och jag tänker det finns ju lite olika. Man använder det som ett paraplybegrepp. Alltså jag tänker, vad är skillnaden och vad finns det för olika typer av ätstörningar? Skulle du börja göra en differentiering på detta kanske?
Ja, det finns framförallt tre ätstörningar som man vanligtvis pratar om, och det är de tre som också det finns diagnoskriterier för. Och diagnoskriterierna är samlade i en manual som heter Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Och det är version 5 som är aktuell nu, och version 5 kom 2013. Och vad gäller en av ätstörningarna, hetsätningsstörning, så har den har kommit in mer konkret nu i den femte utgåvan, men den fanns även i den fjärde utgåvan. Och de andra två, det är anorexia nervosa och bulimia nervosa, och vanligtvis kallas de ju för anorexi och bulimi. Och så hetsätningsstörning. Det är de tre stora ätstörningarna med diagnoskriterier. Sen finns det en rad ätbeteende, ätstörningar som man tar upp i DSM-5, den här manualen som förkortas DSM-5. Men det finns inga diagnoskriterier. Och diagnoskriterierna för anorexia nervosa, det är låg vikt. Och låg vikt är definierad för under den vikten som anses vara normal, och då använder man BMI. Så den under 18,5, för det är det lägsta för normal vikt. Så man har en vikt under 18,5. Tillsammans med att man har man begränsar sitt energiintag på grund av att man har en rädsla för att öka i vikt. Och man har också en syn på sin kropp som gör att man upplever sig själv som tjock. Men det finns inga objektiva mått för det. Så att man ser sig själv som mycket större än vad man de facto är.
Sen när man tittar sig i spegeln så ser man inte tunnheten eller smalheten.
Man
upplever sig som fet. Ja, där då. Ja.
Precis, man upplever sig som stor. Det kan också finnas delar av ett kompensatoriskt beteende i anorexi. Det behöver inte vara det, men det kan finnas. Och det är då kräkningar, överdrivet motionerande, att man använder laxativ, alltså laxermedel, eller diuretika.
Och vätskedrivande.
Ja, ja, mm. Vätskedrivande, precis. Ja. Så det är anorexia nervosa. Och den ätstörningen har jag inte mycket kunskap om, mer än så. Och det är av denna enkla anledningen att jag träffar ju inte den gruppen på obesitasmottagningen.
Nej, jag tänker du jobbar ju med obesitas. Och jag tänker, det är bara man kan ta en diskussion om det, att det de flesta känner till och så, i alla fall från 80-talet, när liksom jag tror att det var det första gången jag hörde om anorexia. Mm. Och det är ju också att man, varför det blev så, det är att det är så tydligt, man ser ju vilka som eventuellt lider utav anorexia, för de är smala. Och de är tydliga visuellt då att upptäcka. Så sen kommer vi in på de här andra då, att det kanske inte man tänker i samma banor. Vad tror du det beror på att det har blivit den, jag kanske har fel, men jag tänker att det är fortfarande den som folk tänker är vanligast eller känner till mest om?
Jag kan både säga ja och nej till det du säger. Är helt rätt att en del ser man väldigt tydligt, men man ska ju inte, det är ju ingen okulär, man sätter inte kriterierna på okulär besiktning, alltså att man ser någonting, utan det här är ju det är ju föremål för enkäter och diskussioner och så, men det finns ju personer som har, om vi säger att man har BMI 16 eller 17, så kan man uppfattas som, med hänsyn till de åsikter vi har eller de föreställningar vi har om hur vi ska se ut, så kan man ju uppfattas som att man är snygg och smal och har fräcka kläder eller klär sig på ett sätt som man blir uppskattad för. Men inuti så är det rent kaos. Mm.
Så kan du säga att det här är någon speciell åldersgrupp det drabbas? Är det mest tjejer? Mm.
Det är en bra fråga, för att de här diagnoserna, om vi tar de här tre diagnoserna, anorexi, bulimi och hetsätningsstörning, de har en förekomst, en livstidsförekomst. Vi ska komma tillbaka till det, för att det är en väldigt viktig sak. Det är mellan 0,5% och 1% och upp till 2%. Så att det här... Och i olika länder och hela världen och så vidare. Om man tittar på hela befolkningen. Men sedan, precis som du säger, så vad gäller anorexi så är debutåldern. Den är tonåren, tidiga 20-åren. Om vi ska säga 15 till 20 till 25, så är debutåldern där. Det är framförallt flickor och kvinnor, och det gäller även de här alla tre ätstörningarna. Men man ska inte glömma att det finns pojkar och män. Och här är ju en missuppfattning om man tror att anorexia är flickor. Ja, framförallt. Men då riskerar vi att glömma att det finns pojkar och män också som har anorexi.
Ja, det är väl också min uppfattning att den gemene man tänker att ja, men det är kvinnor och flickor och som det drabbar och så här. Och därför har vi ju tänkt nu då få med i något avsnitt här framåt en man som har ätstörning. Så att vi lyfter fram det, för det känns väl också som att det media också har lyft fram kanske. Och det är ju inte så konstigt heller om vi tittar statistiskt att det är så. Men då kanske de här inte tas på allvar, och det blir kanske någon slags ännu större skamgrej stigmatisering kring det här att män inte vågar säga att jag har en ätstörning.
Så att ja, helt riktigt, och mycket bra att lyfta fram att det finns män också i den gruppen. Mm. Så för anorexia så är det där är debutåldern lägre än för bulimi. Och sist kommer hetsätningsstörning, där är debutåldern mer i vad ska man säga, yngre medelåldern kan man säga.
Och det är typ 30 då.
Man är vuxen. Ja, man är vuxen.
Ja, ja, ja.
Men anorexi, den vanligaste av de här, det är hetsätningsstörning. Där har vi i populationen, i svenska populationen, mellan 1-2%. Men det är myndigheter och kunskapscentrum för ätstörningar säger att det är osäkra siffror, och det visar ju hur svårt det är att ställa diagnos också. Så det här med, man pratar ofta om livstidsförekomst. Om vi tar anorexia nervosa, så kan man scora att man har det vid ett tillfälle. Men nästa gång man besvarar en enkät med syfte med screening för anorexia nervosa, eller besvarar en intervju som genomförs av en expert inom området, så kanske man inte har det. Så att därför är det extra viktigt att man pratar om livstidsförekomst. För att man verkligen, på 12 månader så är livstidsförekomsten då 0,4-0,6%. Och då har man då besvarat enkäter under 12 månader. Och då betyder det att kanske första enkäten så här är det en person med anorexia nervosa, och så nästa tillfälle, ja då har man det inte, uppfyller man inte kriterierna. Och det är ju hur personen själv uppfattar sina besvär.
Ja, det är det subjektiva inslaget här som gör att det kan bli fel i själva bedömningen också, och diagnosen.
Och därför är det viktigt att när man använder enkäter för screening, och på bästadsmottagningen så har vi en enkät där vi screenar i princip alla för hetsätningsstörning, att de kompletteras med en anamnes, så att vi kan ta bort de personerna som kanske har överätning.
Utan bara säga anamnes, det är sjukdomshistoria, historiken.
Exakt, ja. Precis. Det var bra att du sa det.
Kan du förklara lite där med, vad menar du med screening? Alltså, är det bara att fylla i en enkät, eller är det någonting mer?
Med screening så menar man att man tar en stor del av en grupp eller en stor del av befolkningen, och så undersöker man systematiskt på samma sätt. Och ett screeningprogram som är nationellt, det är ju mammografiundersökning, där man undersöker kvinnor från en viss ålder med jämna mellanrum, screening av brösten, för att upptäcka bröstförändringar som kan tyda på bröstcancer. På samma sätt så kan man, som vi gör på Obestas-mottagningen, alla som har remitterats till oss och som ska starta behandling får besvara en enkät där det finns frågor där vi kan analysera om den här personen har hetsätningsstörning enligt de kriterierna som finns. Och anledningen till varför vi är intresserade av hetsätningsstörning, och då kan vi också få fram bulimi, men som jag sa tidigare så är det ju en ytterst liten grupp. Det är för att den prioriterade behandlingen som vi har med en strikt period med låg energipulverdiet. En del med svår hetsätningsstörning, och det är en individuell bedömning, ska inte genomgå den behandlingen. Så det är därför vi vill veta vem som har en svår hetsätningsstörning eller hetsätningsstörning generellt, just för att inte de personerna ska genomgå en behandling som potentiellt kan förvärra tillståndet. Mm. Men, nu kanske jag föregår sakerna, en obesitasbehandling förvärrar inte en hetsätningsstörning. Den kan vara med och dämpa tillståndet och göra den lättare, så att säga.
Tänkte jag bara, bulimi som du nämnde här, vad är bulimi? Jag tänker, vi kommer ju att röra oss framförallt kring hetsätningsstörningen i resten av avsnittet. Men att definiera lite mer och diagnoskriterier för bulimin.
Mm. Då tar vi bulimia nervosa och hetsätningsstörning tillsammans för att se vad är det som förenar dem, vad är det som skiljer dem. Och det finns det finns två kriterier. Man ska ha i episoder så ska man äta mer eller annorlunda än vad man vanligtvis äter. Och så ska man ha kontrollförlust. Alltså man ska ha en känsla att jag kan inte kontrollera mängden mat eller det jag äter vid den här tillfället. Jag kan inte stoppa. Det gäller både för bulimia nervosa och hetsätningsstörning.
Yes.
Det som skiljer de två tillstånden åt, det är att vid bulim eller hetsätningsstörning så ska man känna att man ska bli påtagligt, man gör det här ensam.
Isolera sig.
Man ska bli obehagligt mätt. Man känner motvilja eller skamkänslor. Man har ingen fysisk hunger. Det finns 5 olika kriterier. Man ska uppfylla 3 av dem. Vad gäller bulimia nervosa så är det alltid ett kompensatoriskt beteende. För vid bulimi så har man vill inte öka i vikt. Den faktorn finns inte vid hetsätningsstörning. Man har inget sån här viktfokus när man har en hetsätningsstörning som man har vid bulimi. Och den kompensatoriska delen, det är den som skiljer mellan bulimi och hetsätningsstörning. Så man har samma kontrollförlust, man har samma episod där man äter annorlunda eller mycket mer än vad man vanligtvis uppfattar sig själv göra. Men man kompenserar, man har kräkning eller överdriven motion, laxermedel eller vätskedrivande läkemedel eller så.
Mm.
Sedan så frekvensen, och här är det en intressant sak. Därför vid DSM-5-kriterierna så är det minst en gång per vecka de senaste 3 månaderna. Och det gäller för både hetsätningsstörning och bulimi. Om vi tittar på de förra kriterierna, DSM-4, så var det minst 2 gånger i veckan de senaste 6 månaderna. Och det innebär att en del av ökningen som vi ser nu med ätstörningar, hetsätningsstörning och bulimi, det är ju en metodologisk ökning. Alltså anledningen är att det finns, man definierar tillståndet på mycket färre episoder. Så det kommer vara fler som kan få diagnosen hetsätningsstörning nu jämfört med tidigare.
Kan man mäta på något sätt, jag tänkte, finns det de som har först har haft anorexi till exempel och blivit då fått den diagnosen och så sen går det några år och så blir det bulimi och så sen blir det hetsätning. Finns det något samband där? Alltså, finns det personer som har gått, alltså ett beroende avlöst ett annat i princip, eller en diagnos?
Ja. Ja, det är ju inget beroende.
Nej,
det är
en diagnos.
En diagnos.
Ja, ja, precis.
Det är en bra fråga. Jag kan inte svara rakt av. Men om jag bara får tänka fritt och bara spekulera. Så om vi tittar, vi kan ju komma in på mekanismerna senare. Så är det inte helt otänkbart att man går från det ena. Kan gå från det ena till det andra.
Mm. Ja, den är intressant, jag tänker, och det är svårt att veta så att, säga, att över tid det växlar och så, men har man ett problematiskt förhållningssätt när man ska säga det, som förenar de här till mat och ätande och sin kropp, så är det väl inte, tänker jag, osannolikt att det kan hända att man glider över i en annan diagnos.
Nej. Och det är ju det som förenar de här tre ätstörningstillstånden, det är ju att man har ett komplicerat förhållande till mat. Man hanterar mat på olika sätt. Sen så är det ju på olika sätt. Personen med anorexi begränsar ju sitt energiintag väldigt kraftigt, medan personen med bulimi och hetsätningsstörning har ett annat sätt hantera mat på ett annat sätt.
Mm. Ja, och det är ju det där vi pratade lite innan för snacket vi är, att det är väldigt många som upplever sig, ätstörning, alltså man slänger sig lite grann med de här begreppen, och det är väl, alltså jag tänker att många upplever sig som att de har ett problematiskt förhållningssätt, och det kanske kommer utifrån yttre påverkan, sociala medier och bilden av hur man ska se ut och vara. Vad tänker du om de sakerna?
Ja, det kan jag tänka mig att det är också. Men om vi ska titta på hur vi är designade, så är det ju så att vi är designade för att söka mat. Vi ska äta det som är belönande för oss. Vi har ju en aptitmättnadsreglering som är konstruerad för att är det någonting som är gott, ja då ska vi äta det. För den maten, det innehåller mycket energi, vi kan lagra det. Så, och i ett samhälle där vi, som vi har nu och har haft under mycket lång tid, där vi har ett överskott av mat och ett överskott av energität, välsmakande mat, så kan den typen av ätande, det, och vi kallar det för hedoniskt eller belöningsmässigt.
Lustfyllt
lust,
ätande.
Ja, hedoni betyder ju lust. Det sätter sig över det homeostatiska ätande. Och homeostatiskt ätande, det är när vi äter i förhållande till vårt energibehov. Varken mer eller mindre. Men när vi har så mycket mat omkring oss, så mycket välsmakande mat, så är det hedoniska ätande, belöningsmässiga ätandet, det är mycket mer kraftfullt. Och det är ju för att vi är en art som ska lagra på oss så mycket energi som det bara går. För det är så vi är konstruerade. Och det är så viktigt att man skiljer på överätande på grund av detta från en klinisk hetsätningsstörning.
Med diagnosen där, precis.
Med diagnosen. Så vi inte medikaliserar, alltså sätter diagnos på något, på normala processer för vår arts överlevnad. Om jag ska pratar väldigt vidlyftigt.
Ja, men det är evolutionära perspektivet som vi pratar om här, att det är ju därför vi har överlevt som art, vi har det här systemet. Sen lever vi i en värld idag som inte är anpassad riktigt för det, och tillgängligheten inte minst, även att de säljs mycket högre än vad jag brukar alltid tänka, att tillgängligheten 24/7 idag finns, för det fanns ju inte för 50 år sedan heller, utan nu är det ju var som helst du kan få tag på någonting när som helst.
Och det är därför det är så viktigt att ha diagnoskriterier, så att inte alla får diagnosen ätstörning för att man överäter för att det är gott, utan vi har det här specifika. Så att det är oerhört, det är ett viktigt verktyg.
Vad skulle du säga, vad finns det för missuppfattningar runt ätstörningar här då? Vad har vi för missuppfattningar runt de här?
Ja, jag skulle vilja säga att en vanlig missuppfattning är att man förenklar tillståndet och säger, ja men det är väl bara att sluta. Det är väl bara att sluta hetsäta. Om man äter 8 ostmackor på varje kväll för att man drivs av det. Ja, men det är bara att sluta äta ostmackor. Eller om man har anorexi. Ja, men det är väl bara att äta. Det kan väl vem som helst göra. Och då det är en vanlig missuppfattning. Och faktiskt så vi har en patientorganisation för personer med obesitas, förkortas HOPS, som i år har publicerat en rapport där man har frågat sina medlemmar med hjälp av en enkät, och man har gjort ett antal djupintervjuer om bemötandet, framförallt i hälso- och sjukvården. Om man får frågor om ätstörningar eller så. Och den visar så tydligt att vi inom hälso- och sjukvården, vi är dåliga på att ställa frågan, och att det finns många fördomar som florerar, och bland annat det där, det är väl bara att göra det ena eller det andra, och då har man inte förstått
komplexiteten i det.
Komplexiteten,
heller. Nej. Precis, jag tänker att detta är ju samma, både jag och Mia är ju nyktra alkoholister, och det är ju liksom inte, det brukar man ju inte säga, det är bara att sluta dricka. Eller till någon kvinna som befinner sig i en våldsrelation eller nära våld, det är väl bara att lämna, det här bara att göra, och det handlar väl om saker, att det är okunskap mycket, tänker jag, kring det här, att man inte förstår att det är andra djupare mekanismer och psykologiska mekanismer som spelar in, och fysiologiska, inte minst när det är alkoholism, och jag tänker att aptitregleringen blir ur spel satt också utifrån hormoner och grelin och leptin och hunger- och mättnadshormon och så vidare och så vidare.
Ja, det är en väldigt viktig sak du tar upp, att det här finns inte bara psykologiska faktorer som samvarierar med ätstörningen, utan här är ju också fysiologiska, aptitregleringen som du säger, genetik. Alltså att det finns en ärftlig komponent, även om vi har inte hittat generna eller gruppen av gener som är kopplade till anorexia eller hetsätningsstörning eller bulimi. Men finns det i familjen, så är det en ökad risk att barn utvecklar det också. Det är inte som barn, utan att man utvecklar det.
Men genetiken är väl ofta något man glömmer också i de här sammanhangen. Och det är ju som med alkoholism, brukar man ju säga uppåt 50-60% som är det. Och jag läste någon siffra på, om det var Folkhälsomyndigheten, om övervikt och fetma, att det låg mellan 30-70% någonting där genetiskt. Så att ungefär, man kan väl säga runt 50%
är våra gener. Ja, vad gäller obesitas så brukar vi säga att ungefär 50% av obesitas är på grund av ärftlighet. Mm. Men det finns alltså det här också. Men det är ju
Så missförstånden visar okunskap, visar en del av fördomar och ja, bristande kunskap om komplexiteten. Och det gör det ju inte lättare för personen med sjukdom.
Nu kommer vi in på det med stigmatiseringen ändå också, att man inte kan hantera sitt liv och tappa kontroll. Det är kontrollförlust som är en del, och så förnekar man att man har det och gömmer sig, och det blir svårare att söka hjälp med kanske, eller ta emot, just utifrån att omgivningen tänker som omgivningen gör kanske.
Ja, och här verkar det också vara en skillnad mellan ätstörningar, att om man har anorexia nervosa så anses det vara, ja, jag förstår faktiskt inte hur man kan säga att det är en finare ätstörning, men det, för att det handlar om kontroll, det är ju ett enormt lidande. Det är enorma risker, hälsomässiga risker med alla ätstörningar och inte minst anorexi. Jämfört, alltså att det skulle vara någonting finare att ha en bulimi och hetsätningsstörning som kännetecknas av kontrollförlust. För mig så är det allvarliga ätstörningar oavsett. Och när man får diagnosen så ska man få behandling. Och tänker mig att på regionalt obesitascentrum där vi screenar för, det blir naturligt för patienten, eller det blir inte så stigmatiserande. Att man får besvara de här frågorna och sen så ger vi följdfrågor utifrån de svar man har gett i enkäterna. Så det blir en naturlig väg in för oss, och patienten upplever, ja, men det är de frågorna jag har besvarat, så att det är klart att vi ska diskutera det. Så att, men det är svåra sjukdomar.
Men vad skulle du säga, vad händer med kroppen då, till exempel vid hetsätning? Vad får vi för?
Det finns både psykologiska, och det märker man ju, det finns ju identifiering i diagnoskriterierna, men även kroppsliga sjukdomar. Det finns, om vi tar de kroppsliga sjukdomarna som samvarierar eller finns samtidigt med hetsätningsstörning, så är det obesitas. Det är typ 2-diabetes, det är hjärt-kärlsjukdomar, förändrad funktion i mag-tarmkanalen. Alltså, och det kan man märka vid tillfället också, att det kan vara både förstoppning eller diarré. Och det är ju att man äter kanske stor mängd, man äter snabbt. Så att efter ett tag så mår inte tarmen bra. Sen så är det en förekomst, högre förekomst av den gruppen sjukdomar som kallas neuropsykiatriska funktionshinder. ADHD till exempel, där det är en högre förekomst av hetsätningsstörning. Och det kan man ju tänka sig att det här diagnoskriteriet kontrollförlust, det finns ju även i den typen av diagnoser. Så att det är mycket stor sjuklighet. Sen så finns det en ökad risk för ångest, depression och självmord.
Hänger det ihop det med ätande till sig, eller vad beror det på, skammen och allt runt omkring? Eller?
Ja, det är, jag kan inte det här i detalj, men alltså det är sannolikt så att det är en kombination av det hela. Och det ser man även vid anorexi. Och om vi tittar på risk för förtida död, så är den högre vid anorexi jämfört med bulimi och hetsätningsstörning. Och det anledningen att anorexi är högre, det är ju dels att här är det ju en sjukdom där man utsätter kroppen för svält under, eller mycket kraftig svält under lång tid, så att kroppen bryts ju ner på ett annat sätt jämfört med de andra.
Tänker jag att det är precis, jag har ju sett, jag har hjälpt några bara pratat med, jag jobbar ju som kostrådgivare och det är ju några som jag har känt som har haft en anorexi. Och de, jag har ju sett dem på gymmet där de står på 3-4 timmar på löpbandet och väger, jag har en BMI som är helt katastrof. Men de orkar stå 3-4 timmar på bandet och har noll energi nästan i kroppen. Och det har ju alltid förundrat mig. Jag tänkte, hur orkar man det? Och då brukar man ju, jag vet inte om du känner till det, men jag hörde någon gång anorexic high. Att man blir hög, och det har det med kolesterolet att göra kanske, eller vad är det, stresshormonet som ökar, eller vad är det? Vad är
det för något? Vi har en, när vi använder kroppens energidepå och framförallt fett, så har vi inte tillgång till glukos, så bildar vi ketonkroppar. Alltså då hamnar kroppen i någonting som vi kallar för ketos. Ketosen är aptitdämpande. Och hjärnan har ju glukos som sin främsta energikälla. När det finns för lite glukos så börjar hjärnan utnyttja ketonkroppar. Och vid det, när hjärnan börjar utnyttja ketonkroppar, så kan man känna en sån där high, att man är lite hög. Så att det är inte, det kan mycket väl vara så att det är. Sen så är det ju en, det är ju hela sjukdomen i sig, att man är så rädd att öka i vikt. Och att man ser på sig själv att man har en högre vikt eller man har en annan kroppsform än vad man egentligen har, driver väldigt mycket. Sen så finns det ju kompensatoriska saker som också sker, att när vi utsätter kroppen för en sådan nästintill totalsvält, att de personerna, behåringen ökar. Och det är ett skydd för kroppen att inte frysa.
Just det. Just det.
Det kan man se i ansiktet, att behåren ökar.
Så då skulle du säga att rent farligast för hälsan då är det akut i alla fall anorexian då. Så sen tänker jag hetsätningen, det är ju övervikten som kommer med det och de riskfaktorer du nämnde med hjärt och kärl och diabetes och lite annat.
Men även psykologiska, alltså depression och ångest, och där finns också en högre självmordsrisk för självmord jämfört med generella befolkningen. Så att alla de här tre sjukdomarna har en ökad risk för sjuklighet, både kroppslig, somatisk som vi brukar säga, men kroppslig sjukdomar, psykiatriska sjukdomar, ökad risk för förtida död, ökad risk för självmord. Mm. Så det här är svåra tillstånd.
Hur kan man säga att, hur vet man att man är en hetsätare då? Vad finns det för symptomer?
Ja, det symptomet är att man har upprepade episoder där man äter annorlunda eller mycket mer än vad man uppfattar sig själv äta normalt, och kontrollförlust. Och att man känner skam. Det kan vara så att man redan från morgonen börja tänka på att man ska göra det här på kvällen, och man är så fokuserad vid det här så man har svårt att fokusera på skolarbete eller arbete eller så. Och så handlar man mat som i stora mängder, och det är mat som ofta är lätt att tugga och svälja. Och här är det en annan sak som är viktig att komma ihåg, och det är tandhälsan. Att om man har upprepade kräkningar och så påverkas tandhälsan. Om man har sådana här episoder där man äter mycket och snabbt och det gör det frekvent, så påverkas tandhälsan. Och framförallt är det då kräkningarna, så det är bulimi och anorexi som...
Jag tänkte just det med bulimi, för det vet jag att många kan få problem med slemhinnor och hals, och att det blir, är det vanligt symptom?
Ja, det är det. Det är alltså, om man regelbunden framkallar kräkningar, så får man ju upp maginnehåll som har ett lågt pH, alltså är surt, upp i matstrupen, och det syns även på, kan också synas på insidan av tandraderna att det här är en person som kräks. Så det kan ju vara så att det är tandläkaren som upptäcker.
Sen kan man ju prata alltid om varför, alltså orsaker till varför. Vad finns det någon gemensamt där, eller skiftar det väldigt mycket orsaker till att man hamnar i en hetsätning, störning?
Ja, det är ju att man med hjälp av mat försöker att hantera känslotillstånd som man inte kan hantera på annat sätt. Men man har också sett fysiologiska skillnader i aptit och mättnadshormoner mellan de som grupper som har hetsätningsstörning och grupper som inte har det. Så att det är samma sak, det är multifaktoriellt, det är en komplexitet, men det här med att man inte mår bra på olika sätt. Man kanske har varit utsatt för övergrepp, man kanske är orolig, det finns ångest, depression, känslor som han har svårt att hantera, blir ju en del tar till alkohol, andra droger, tredje hanterar med mat. Och problemet med mat är ju att det finns överallt, det är legalt. Andra tar till sex, andra ytterligare andra tar till spel. Ytterligare andra tar till shopping, alltså beteendemässiga saker som gör att man försöker hantera en situation som är svår att hantera.
Den omedelbara belöningen också man söker. Det som jag brukar
ja,
säga.
Och det blir ju också en kort och omedelbar tillfredsställelse. Att åh vad skönt, nu, man känner, nu har jag ätit den här chokladen eller ostmackan eller vad man äter. Men sen så kommer ju ångesten tillbaka, och det är ytterligare ett diagnoskriterium att man har ångest eller är nedstämd på grund av att man vet att man har det här tillståndet och man kan inte ta sig ur det.
Vad finns det för behandling som man kan ta till? Vilken är effektiv?
Ja, det här handlar ju, det finns olika delar, men det handlar om nutrition. Så en del av behandlingen, det är faktiskt att se till att få en regelbundenhet i sina måltider. Så att man känner att man med varje gång jag äter så blir jag mätt och belåten. Så att en del, och det gäller även bulimi, det gäller även anorexi, det är lite annorlunda med anorexi, för där är en annan sak också. Men den här regelbundenheten i måltidsordning, den går tvärs över alla tre.
Man äter vid bestämda klockslag och
ja,
så har man...
Ja, precis, precis. Och det är ju egentligen också grunden i obesitasbehandling. Så att vi kan, när vi genomför en obesitasbehandling som ska leda till viktminskning hos en patient som också har hetsätningsstörning, så kan vi påverka båda delarna gynnsamt sett. Men sedan så, förutom nutritionen, måltidsordning, att äta hälsosamt, att äta, känna att man blir mätt vid varje måltid, det minskar risken för överätning i slutet av dagen. Så är det ju också kognitiv beteendeterapi. Och andra så här interperson... Nu är jag ute på tunn is och hal is, och här, det är ett område som jag inte, men, som jag inte behärskar. Men olika beteendeterapier, kognitiva beteende och andra sådana terapier som har, där man försöker hitta andra sätt att hantera sin tillvaro eller relationen till andra. Relationen till situationen.
Man pratar även om DBT när det gäller ätstörningar en del. Och det handlar ju mer om att man fokuserar mer på känslorna där, och kanske kognitivt är det mer på tankarna, men det är både och. Alltså de här går väldigt i varandra. Då. Men det handlar ju om att hantera, som du sa, känslor. Och det är en intressant sak du sa där från början, och det känner både jag och Mia igen oss, att man planerar redan på måndagen. Jag var ju helgdrickare, som man kallar det då, helgalkoholist då. Och redan på måndag och tisdag börjar jag ju planera för fredagen, och det var transportsträckan var bara dit. Och det är lite grann också ett kriterium som man ska tänka, att om jag börjar fokusera så himla mycket på den här stunden när jag ska få äta, och allt annat går liksom, blir bara runt omkring grejer tills jag kommer dit. Det är ju en sån här viktig
faktor. Det ingår ju inte i diagnoskriterier, men det ingår alltså, om man ska upptäcka det hos sig själv, så att säga, att varför gör jag på det här sättet, så kan det vara en sådan sak.
Ja, jag tänker att det är bra, det kan vara ett tecken. Så. Och det kan väl kanske vara en del av kontrollförlusten, att man är liksom så inne i det att man inte kan kontrollera, utan allting fokuserar på ikväll.
Och att man kan också tänka på typen av mat man äter. Jag sa tidigare att man väljer att äta sådan mat som man egentligen inte behöver tugga så mycket, utan det är bara att svälja. Det är, och den maten är ju oftast kalorität också. Jag tänker på choklad, bakverk, glass, ostmackor med vitt bröd, alltså. Det är inte frukt och grönt, utan det är det här chips, den typen av mat. Och då behöver man ju inte äta så mycket för att få i sig ordentligt med energi. Men man äter mycket. Det är ju en av diagnoskriterierna. Så, och det är därför också hetsätningsstörning ses vid obesitas.
Jag tänker på de här fysiska, sociala och psykiska effekter. Vad innebär det i en ätstörning?
Ja, nu koncentrerar, får vi hålla oss till hetsätningsstörning.
Ja.
Alltså de fysiska, det är ju obesitas. Det är, och typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmproblem. problem med munhälsan. De psykiska ångest och depression. Nedstämdhet. Det är ingenting som... Allt kretsar kring tillfällen när man ska hetsäta. Och socialt, ja, man, det här är så skambelagt. Det är ingenting man pratar om. Varken familj eller kompisar eller på arbetet eller med skolkamrater eller så. Så man isolerar sig. Man gör ju det här i ensamhet. Och det kan ju påverka sociala relationer. Att man inte är tillsammans med vänner. Och,
man väljer och bort saker.
Man väljer bort saker, ja.
Mm. För att få äta. Och ingen vill ska störa en i detta här. Det står just stigmat som du säger här också då.
Ja.
Mm. Mm. Jag tänker, vi har ju haft ett avsnitt här med fetmamedicin.
Ja.
Vi har pratat om det med tror Gudjol också, men vad heter det, pulverdieter, att det faktiskt är väldigt effektivt, för många tycker att men det där är ju ingen hållbar livsstil, och så förenklar man det hela istället för att se komplexiteten i det. Men jag tänker här med fetmamediciner, det kan ju vara intressant, kommer ju på stark frammarsch som en mini-revolution i mat, att kunna hantera aptitregleringen då. Vad säger du om det?
Ja, jag vill börja med behandling. Om vi har patienten med både obesitas och hetsätningsstörning, så behöver man inte vänta med den ena behandlingen framför den andra, utan man kan genomföra behandling parallellt. För att en obesitasbehandling med syfte att minska i vikt har goda effekter på hetsätningsstörningen. Och det innebär att, och grunden till det är att man ska ha in en regelbundenhet i måltiderna. Det är inte så att en strikt pulverdiet är kontraindicerat, alltså
inte
motverka i alla lägen, utan det är för den grupp som har allvarligast hetsätningsstörning, utan den kan vara gynnsam även för personer med lättare former av hetsätningsstörning. Sen så med mediciner så är det otroligt intressant, därför att de mediciner som vi säger är nya, de har vi ju haft ett antal år, så de är inte så nya längre, och dessutom så är det fler mediciner på väg in. De mediciner som påverkar mättnaden, alltså förstärker mättnaden och begränsar hunger, de kallas för semaglutid bland annat, och GLP-1-analoger. Och det, GLP-1 är ett mättnadshormon som produceras i tarmen. Och de här medicinerna förstärker den effekten. De verkar ha god effekt vid hetsätningsstörning också. Och det betyder att, eller mekanismen är, att man med de medicinerna får en ökad kontroll över sitt matintag. Att man känner att man inte behöver äta upp all mat som ligger på tallriken. Och det ger en väldigt, väldigt bra känsla. Och det är en väldigt bra känsla även om man inte har hetsätningsstörning. Att man kan kontrollera sitt matintag. Men särskilt vid hetsätningsstörning, eftersom ett av diagnoskriterierna är ju kontrollförlust. Och det här läkemedlet verkar ha, nu är det inte så många studier, så att det jag får säga detta med hängslen och livrem och allt därtill. Men det verkar vara, och det, vissa publikationer skriver också att det kan vara en medicin som man kan få ökad användning i just den här gruppen av patienter.
Ja, som du säger, det är ju ingen ny medicin i sig själv. Den har ju använts till diabetes typ 2. Och det var ju så man märkte att oj, man gick ner i vikt. Och man vet fortfarande inte vad jag förstår exakt vilken mekanism det är som gör att det här. Men man upplever ändå det här dämpade. Man blir mätt och nöjd. Och man, jag har en kompis till mig, han har gått med det sedan i juni, 20 kilo mindre. Han bara äter mindre, han har inte ändrat så mycket i sin kost. Så att det handlar ju om att dämpa den här och vara nöjd med att äta tillräckliga mängder.
De här medicinerna, de förstärker effekten av det här mättnadshormonet som kallas för GLP-1, glucagon-like peptide 1, bland annat. Så att det är ju den. Och så får man då ökad kontroll över sitt matintag. Så ja, jag håller helt med. Man äter mindre, man behöver kanske inte ändra så mycket om det inte är allt för kalorität eller ohälsosam mat man äter. Men det är just kontrollen över matintaget och känslan av tillfredsställelse att man kan sluta äta när man har blivit mätt, att man inte drivs. Och det är ju ytterligare, det är ju ett annat kriterium att man äter fastän man inte är hungrig. Och här får man den hjälpen. Så att jag ser mycket fram emot fler studier och lite bättre vetenskapligt underlag än vad som är i dagsläget. Och det beror ju på att medicinerna är så pass nya så att det har inte testats i alla patientgrupper än.
Här tycker jag man kan göra en liten intressant reflektion. Det är ju det där med att man säger bara, det gäller bara sluta äta. Och det är ju precis nu när man får mediciner då. Det är ju så som normala, så att säga, som inte har en ätstörning upplever att jag kan sluta äta när jag, för jag är nöjd. Medan personer med hetsätning, när de får den här medicin, då upplever de det andra upplever. För att det har varit aptitregleringen som inte fungerar och man blir aldrig mätt. Det är som vissa upplever, så att det spelar ingen roll hur många mycket mängd, jag blir aldrig nöjd. Och det är lite grann att då kan man ju tänka, ja, men för de som då inte har kunskap kring det här, ja, men det är så här man, de nu upplever det då, att man inte tar det här och dömer, utan att ja, man ska gå ner i vikt, så är det här med det funkar inte med mediciner, det är ju fusk. Eller man kan se det som det är nästan, att det är ju en förändrad livsstil som är lösningen på allt. Medan då i den här medicinen kan faktiskt hjälpa de här fysiologiska mekanismerna, som just att dämpa hungern. Mm.
Ja, det är en förändrad livsstil som krävs för en lägre vikt. Mm. Men för att nå det så behöver vi ha ett antal verktyg. Och läkemedel är ett verktyg. Obesitaskirurgi är ett annat verktyg. Mm. Men jag vill också lyfta det här att även om man har medicinen och man får kontroll över matintaget i tillfället, så utesluter det inte behovet av en beteendeterapi eller alltså att få hjälp med att hantera tankar och känslor. För att om det finns en psykologisk eller psykiatrisk bakgrund så botas ju inte den med hjälp av GLP-1-analoger och viktminskning, utan det är kombinationen av det.
Jättebra.
Och det är därför vi behöver också olika professioner i behandlingen av ätstörningar. Vi behöver dietisten, vi behöver psykologen och psykiatern, vi behöver läkaren, sjuksköterskan, alltså det är det här tvärprofessionella teamet.
Precis.
Men vi behöver också att uppmärksamma, våga fråga. Om vi tittar på förekomsten av ätstörning. Jag pratade ju från början om att det är 1-2% och det kanske, och så är det då högre i olika åldersgrupper, flickor, anorexi och så äldre, lite äldre bulimi och hetsätningsstörning. När vi pratar om obesitas så pratar vi om förekomster mellan 7-30% inom regionalt obesitascentrum, så är det 19% av kvinnorna, 14% av männen som har hetsätningsstörning. Det är helt andra siffror. Och det visar ju också att en del av komplexiteten vid obesitas, det handlar också om såna här sjukdomar där det psykologiska har en viktig del. Så det är därför det är viktigt att våga fråga, att ha det här öppna. Ja, men det kan ju vara andra sjukdomar som är associerade.
Jag tänker att det är jättebra, jag kom på en grej, att tekniska lösningar är ju jättebra som en kickstartare. Jag tänker det här, om vi tar pulverdieter, det är ju ingenting du kan leva på hela livet. Du börjar med det för att få en push framåt. Okej, nu går det bra här. Gastric bypass, det är samma sak där. Okej, nu har jag liksom gjort det här, och sen fetmamedicin, du går ner ett antal kilo. Sedan handlar det ju om att lära sig då hantera sitt ätande och ändra kosten parallellt, och kanske gå till en dietist och gå i behandling på något sätt, att det här, allt det här är ju en helhet och hänger ihop. Men i början funkar ju de här tekniska, och sedan måste man kanske då titta på, ja, vad är det som gör att jag har hamnat i det här beteendet, och jobba med det psykologiska också då.
Precis, och, det, och jag vill verkligen betona, det finns ingen quick fix i något hörn när det gäller varken obesitas eller ätstörningar. Och då kan jag ta hela spektrat, anorexi, bulimi och hetsätningsstörning. Sen så finns det andra ätstörningar som inte har diagnoskriterier, men som kan vara jobbiga i alla fall för den enskilde. Så att vi behöver tänka brett och öppet. Vi behöver ha en verktygslåda som är full med olika typer av verktyg, med läkemedel, med kirurgi, med pulver, med beteende, olika beteendeterapier. Och så hittar vi kombinationen av alla, eller inte av alla, men kombinationen av de här verktygen för individen. Men vi har en väldigt bra vetenskaplig grund att stå på när vi får patienter att minska mycket i vikt i början av sin behandling. För det medierar större förändringar hos den enskilde som ger en bibehållen lägre vikt på sikt. Och så adderar vi läkemedel, det ena med det andra. Och så vill jag uppmärksamma igen det här med regelbundenheten. Mm. Och det handlar om måltider såväl som andra delar i levnadsvanorna. Att sova när det är natt. Att man sover ordentligt, att man har en bra sömn, antal timmar, att man planerar rörelse, fysisk aktivitet, lika viktigt som att man planerar sina måltider och ätande. Så en del av våra patienter säger att det är så skönt när det är fyrkantigt, för då mår jag så... som bäst. Det är med fyrkantigt så menar man då att man har planering för olika
struktur.
Delar.
Ja, och detta är jätteintressant, för vi hade ju Christian Benedikt, sömnforskaren, med, och vi pratade hela om den vikten av sömn då, för att lättare också aptitregleringen, så att säga, har man sovit dåligt så är det lätt att man äter för mycket och man tappar impulskontrollen, blir sämre och kognitivt allting blir sämre och lätt svårare att hantera det här med ätandet. Men också det här att vi tog upp det med regelbundenheten, att äta regelbundet och varför det är viktigt. Och det är också det här med när kroppen får signaler, kroppen kan ju klockan, den cirkadiska rytmen som finns här, att man, ja, men viss tid jag brukar äta frukost, då börjar vissa enzymer och hormoner utsöndras och förbereder sig. Och då är man ju van att få den tiden, ja, men då är kroppen van att få näring och energi, och att det inte blir det här som han kallar det, hipp som happa-ätandet. Man äter någonting lite då och här och där. Och där, han tog ju även den sjundedagsadventisterna som ett exempel. Och som ett bra exempel. Att de har sån otrolig regelbundenhet. Och de är ju väldigt friska, så att säga, då, som grupp då. Om man kunnat se. Så det är rätt intressant. Just regelbundenheten. Jag brukar säga att det handlar inte om att äta ofta eller mindre ofta. Utan det handlar om att äta vid samma tider. För välmåendet.
Ja, nej, men det är helt rätt att de här undertagsadventisterna, de är otroligt intressanta. De är en av de grupperna i världen som tillhör de blå zonerna, alltså där vi har fler, där det finns fler hundraåringar än genomsnittsbefolkningen. Och Loma Linda i Kalifornien är en av där sjundedagsadventister bor. Hur som helst, det är att tycker också är viktigt är ju att det här utifrån så är det, kan det här ses som, ja, men det här är ju inte någon rocket science, det är ju självklart och så, och jag hör patienter säga att ja, men det här var ju så enkelt och varför kunde jag inte göra det här själv, men jag vill lätta lite på den bördan, för att ibland så är man i en situation där man inte kan se de här linjerna själv eller göra de här spåren eller strukturen själv i sin egen vardag. Utan man behöver lite hjälp och stöd utifrån för att se hur kan jag få den här strukturen i mina egna levnadsvanor. Så att det kanske är enkelt, men det finns faktorer runt omkring som försvårar.
Och då vad kan jag som anhörig tänka på då? Alltså om jag upptäckt någon i min närhet som jag kanske misstänker ha. Vad ska jag vara uppmärksam på?
Ja, jag skulle vilja säga det som syns, det är ju om man har en närstående som förändras, alltså blir nedstämd utan man tycker att det finns någon yttre anledning eller inte vill, inte kanske har blivit lite mer innesluten eller inte vill gå ut eller inte vill gå med på middagsbjudning eller vill isolera sig.
Ja, precis. Ja.
Och som sagt, nedstämdhet är ju också ett sådant tecken. Och att man öppet frågar, att jag ser att du kanske inte mår så bra. Är det något som har hänt eller så?
Bra fråga tycker jag, just att jag ser att du, och det är ju liksom bara vad jag upplever.
Ja, det är alltid bra att ställa en fråga så att det är jag som tar ansvar för det, för min fråga. Det är inte någonting som ska läggas på den som jag ställer frågan till, utan det kan ju vara så att jag har helt fel. Jag är helt fel ute. Men då är det ju mitt fel. Och det är där felet ska ligga.
Exakt,
jag
det är så bra.
Ställer frågan.
Ja, men jag hade, alltså min dotter då, hon var hon kanske var 15-16 år där. Hon hade en väninna till henne som var ganska mycket ofta hos oss. Och Jag upptäckte ju att efter varje måltid så gick ju den här tjejen in på toaletten och kräktes. Och det var ju efter varje gång hon hade varit hos oss och ätit och så. Men så jag pratade ju först med henne, men hon, du vet, 15-åringar, de har ju som inga problem i världen, det var ju ingenting. Men, så, men jag tog det med hennes mamma och pratade med henne, så att det var till skolsköterskan och läkare och allt möjligt till slut, så att jag tror att det är viktigt att man tar det rätt fort, att man antingen, om man ser om det är någon tonåring, att prata med föräldrarna och...
Att inte blunda för problemet, det är ju det vi oftast gör. Nej, men vi vågar inte, jag kanske har fel och så går det längre och så den här personen lider. Och så att våga faktiskt säga någonting av omtanke.
Ja, som jag sa tidigare, våga fråga. Det gäller inte bara inom hälso- och sjukvården, utan vi kan göra det i det privata också. Och det är ju av omsorg. Men att ställa frågan på ett sådant sätt så att man inte backar, man låser inte, utan jag ser att du gör på det här sättet. Vill du prata om det? Och vid till exempel anorexi så är ju en del av sjukdomen att man inte inser att det här, att man har sjukdomen. Det är inget problem att man kräks regelbundet. Det är inget problem att man går till gymmet varje dag. Det är inget problem, alltså, men det är en del av sjukdomen. Men att stå på sig, att våga fråga, och när det gäller barn och unga, att föräldrar kopplas in och sen så att det bästa är ju att professionen tar över så att man kan vara föräldrar, man är förälder, man är närstående och så låter man andra sköta det sjukdoms...
Precis. Skicka det som jag säger, när jag upptäcker någonting så försöker jag ofta alltså visa på vilka vägar personen kan söka till vården och så. Det är ju det man kan göra. Att det här är inget man kanske klarar på egen hand om det har gått så långt.
Nej.
Be om hjälp, det är en av de viktigaste slutsatserna jag kom fram
till. Sen så är det ju så att även om det är svåra sjukdomar så är det ju en del som läker ut. Att med tiden, med åldern, så blir det mindre svårt, och till slut så är man, har man inte hetsätningsstörning.
En slags tillfrisknande som sker över tid, och att nya vanor som skapas, och det blir inget problem som tar upp hela hjärnan.
Men det ska inte vara som intäkt för att man inte ska söka hjälp.
Nej.
Absolut. Nej. Inte. Utan har man besvär så ska man söka hjälp.
Ja, det finns ju verkligen ingenting att förlora, utan det är nog mycket det här att, som vi försöker i den här podden också, att öppna upp för diskussionerna och öka kunskapen och stigmatiseringen och allt det här, att våga prata om det och att det finns hjälp att få och hur får man den här hjälpen. Ja, Ingrid, är det någonting jag tänkte vi skulle haft en fråga till, men jag känner att vi lämnar ortorexi till en annan gång.
Ja, det är ju intressant. Det finns ingen diagnos.
Nej, det är ju egentligen det man kommer fram till, och varför det inte finns. Men kan vi lämna det som en cliffhanger?
Ja, vi kan lämna det som en cliffhanger. Och jag är egentligen glad att jag vill inte, alltså de som har besvär av detta, de har ju reella besvär. Precis. Men det är så svårt att identifiera eller sätta kriterier så att det blir en diagnos. Och jag kanske upplevs som väldigt fyrkantig när jag hela tiden refererar till diagnos och så. Men det är så viktigt i de här sammanhangen att man har en diagnos, därför att det... En hel del av det här, och inte minst hetsätningsstörning, vi rör ju oss i normala processer som gått över styr. Så på grund av vårt samhälle.
Ja, vi måste särskilja, som säger att ett problematiskt sätt att förhålla sig till mat till att ha en diagnostiserad ätstörning. Mm. Många av oss kan ju under en period ha liksom lite problem med mat och det tar över lite för mycket fokus. Men det innebär ju inte att jag uppfyller de kriterierna, utan att man tar det lite, att det behövs för att få hjälp också. Och adekvat hjälp, så behöver man ju ha en diagnos. Och man behöver ha en differentiering. Vad är det jag lider av och vad är det för problem? Var ska insatserna ligga?
Om man till exempel överäter varje kväll för att man har hoppat över frukost, lunch och äter middag, så är det inte så konstigt att man överäter, för att man har inte fått i sig mat.
Kommer det jag brukar kalla i fitness-svängen cravings.
Ja, men det är ingen ätstörning, utan Nej. Det är en överätning för att man har hoppat över måltider.
Saknar och energi.
Ja, precis. Och det är självklart att man överäter då. Så att, och då ska man ju få hjälp med att få den här regelbundenheten, och så försvinner överätningen. Så att man ska överätning är inte ätstörning.
Nej. Men om vi nu avrundar, är det någonting du känner som du vill lägga till som vi inte har hunnit med att ta upp, eller är det något...
Jag tycker vi har belyst de här tillstånden på olika sätt. De är svåra tillstånd. Det är mycket lidande. Men det är viktigt att våga fråga. Det är viktigt också att söka hjälp. Att säga, jag har de här problemen. Jag vet inte vad det är, men jag behöver hjälp.
Mm.
Mm. Och så finns det behandling.
Jag tycker att det får vara en jättefin avrundning på det här avsnittet.
Verkligen.
Ja. Tack för att du ville vara med igen, och jag hoppas på en tredje gång.
Ja. jag tycker det här är, alltså ni gör en väldigt bra sak att diskutera svåra saker, men på bas av kunskap. Och det är viktigt att föra ut kunskap om de här områdena ni har i era poddavsnitt.
Tack väldigt för det, Ingrid.
Tack.
Tack. Hej då.
Hej då.
Ja, här sitter du och jag nu här, Mia, och vi tackar alla som har lyssnat på Ingrid för en andra gång för oss, men kanske första gången för den som har lyssnat. Vad säger du, Mia?
Ja, det var ju intressant som vanligt. Ingrid är ju en väldigt pedagogisk och bra person på att förklara, så att, och jag tänker att alla som nu har någon i sin närhet med någon typ av ätstörning, så tipsa verkligen om det här avsnittet. Lyssna.
Jag tänker också att det finns ju liksom vissa tecken man kanske tror att någon har, att skicka länken dit till poddavsnittet. För det är det vi vill. Vi vill ju sprida
Precis.
Kunskapen och att det finns hjälp att få, helt enkelt.
Ja.
Det är ju en mission vi har. Vi får ju inga pengar på det här. Vi bara mår bra. Av att få hjälpa. Få möjlighet.
Ja,
och
absolut.
Framför allt att få möjligheten att träffa sådana här som Ingrid.
Ja, det är ju stort.
Och den kunskapen hon har och erfarenheten, det är enormt roligt. Varje avsnitt som man har, det ska bli så kul. Så det ger oss mycket.
Det ger väldigt mycket.
Mentalt. Det gör det.
Ja.
Men du vet vad jag ska göra nu?
Nej, du ska nog äta hamburgare, tror jag.
Ja, det är ju söndag. Och då är alltid på min meny hamburgare. Så vi tackar för oss. Du får ha det bra, Mia. Vi hörs snart igen. Och vi hoppas att vi hörs snart igen, vi som har lyssnat.
Ja, vi.